Värvet görs i samarbete med Acast.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
För att komma upp så måste du nå botten, och när du har nått botten så kan du skjuta ifrån liksom. Och jag ser alltid den här bassängen framför mig, hur man sjunker och sjunker och man försöker komma upp till ytan, men man kommer liksom inte riktigt upp till ytan förrän man når botten, och så känner man där, nu kan det inte bli värre, nu kan jag skjuta ifrån.
Bandit.
sätt och vis varit en konstant i medievärlden sedan början av 90-talet. Först var han en av de som faktiskt introducerade tecknade serier för unga vuxna. Sen blev hon chefredaktör för Veckorevyn, programledde i radio och tv och skrev böcker. En frilansande mångsysslare som mer och mer blivit synonym med sitt författarskap. Vilket fick en ny typ av uppmärksamhet förra året när hon gav ut den självbiografiska Resten av allt är vårt. Den handlar om att lämna en svårt sjuk man och hitta kärleken på nytt. I höst kommer en ny tv-serie som bygger på hennes text och hon har dessutom en ny roman på gång. Men först Värvet avsnitt 416 inspelat vid Kakelugnen på Mariaberget. Och lyssnar du med barn och eller är känslig för könsglosor, ja då kanske du ska skippa första minuten eller så av intervjun. Här är Emma Hamberg, varsågoda. Mår du bra?
Ja, men jag mår väldigt bra.
Ja. Det är full disclosure för lyssnarna. När det här hörs så spelade vi ju in det för ett par veckor sedan. Och nu när vi sitter här så är det full om coronatider. Mm. Hur har det varit för dig?
Ja, men jag är ju författare. Mm. Jag är van vid att sitta ensam, tvinga mig själv att gå upp, ta en dusch, klä på mig, gå till jobbet fastän det bara sitter 2 meter bort. Så för mig personligt så har det inte varit en sån stor skillnad, förutom att min yngsta dotter går i gymnasiet hemma. Mm. Och i morse hade hon sexualkunskap.
Okej. Okay.
Mm. Och då skulle jag kunna säga att det här är min stora upplevelse idag. Då kunde jag ju plötsligt vara med på sexualkunskapen. Mm. För jag menar, de sänder ju, alltså det är ju som att det är ett klassrum fast i datorn. Mm. Och då insåg jag hur stor skillnad det är mellan sexualkunskapen nu och då. Delvis i hur avspända då de här lärarna är. Nu, när jag, den lektionen jag var med på, då skulle man lära sig allt om kuken. Mm. Mm. Och då var det foton på 6 kukar. Mm. Och fröken sa kuken väldigt mycket hela tiden, på nästan sånt där sätt, du vet, när man känner att man vill trycka i, för att man vet inte riktigt hur man ska säga det. Och jag satt och funderade på och undrade vart de tog de här snoppbilderna någonstans, för de var extremt olika. Någon var nästan så lite gultonad och den andra var som i en spotlight och den ena var som den var klippt från något konstigt hemarkiv. Och sen så skulle man då lära sig allting om kuken. Och det var olika foton och pilar och grejer. Min dotter gjorde provet, hon fick 10 poäng av 10 möjliga. Men hon tyckte att det var bättre veckan innan, för då handlade det om fittan. Och hennes lärare är tydligen gay, så att hon var mer intresserad. Hon tyckte att det var matigare. Hon var lite missnöjd ändå med den här kukinformationen då, som hon hade fått.
Lärarinnan hade då alltså lite pliktskyldig kuklektion helt enkelt.
Känns kanske som att hon var lite oengagerad redan.
Ja, jag förstår.
Vad min dotters upplevelse behöver ju inte vara på det viset alls. Jag tyckte ändå hon lät väldigt engagerad, det lilla jag hörde.
Ja. Min bild av dig, som ju inte minst stärks av din senaste bok, är ju att du är en extremt social varelse. Men hur är det för dig då? Ditt umgänge, är det som vanligt fastän det är corona?
Nej, det är ju inte riktigt det. Så nu så umgås, för jag menar, just precis nu när vi är här så är det ju så att det är ju ängsligt. Och det, ska, jag menar, det är allvarligt liksom. Mm. Så att jag träffar inte folk riktigt på samma sätt. Men ibland känns det som att jag smygträffar människor. Att det är som att vi, jag vet inte vilka vi smyger för egentligen, men att man ändå träffas. Men jag umgås ju väldigt mycket just nu då via att gå långa promenader och prata i telefon. Ha middagar, fast man har FaceTime-middagar, vilket ju kan bli helt surrealistiskt. Vi hade en FaceTime-middag här om veckan, och då var det någon fransman i Paris, det var en familj på Söder, det var en annan familj långt bort nere i Östergötland, och alla sitter och dricker och det blir ett jädra halabaloo fast man egentligen sitter helt ensam. Så när jag väl hade stängt av den här middagen och kände att jag skulle resa mig från bordet och var ensam och var så fruktansvärt berusad, det kändes jättesorgligt.
Men
ganska härligt ändå, man hittar ju sina kryphål på något vis.
Om vi ändå är inne på, för att citera Staffan Hellstrand, bilder av dig, så tänker jag också på det faktum att du har haft så många karriärer. Du kanske inte ser det på det sättet, men du har ändå jobbat med så här, som serietecknare, chefredaktör, programledare. Du har skrivit manus, du är författare givetvis. Ser du det som många olika karriärer eller är allt liksom samma?
Jag ser mig nog, om jag ska försöka se vad jag är för något, så är jag ju en historieberättare, det är det jag är. En väldigt nyfiken historieberättare. Mm. Och den här nyfikenheten i att se hur andra människor lever och sen berätta om det, det blir på olika sätt. Delvis då så blir det i form av serier eller böcker eller att jag gör filmmanus eller att jag gör tv-reportage eller gör radio. Att det är som att mediet ändras, men det känns som jag gör lite samma sak hela tiden. Mm. Och man skulle kunna säga det som att delvis så berättar jag historier och tycker det är roligt. Jag har gjort det ända sedan jag var liten. Det är bara så. Och sen är jag extremt nyfiken på andra människors historier. Så att jag försöker nog hoppa mellan de två världarna. Mm. Att lyssna på andras historier och berätta mina egna. Fylla på och tömma.
Och du, nu när jag berättar alla grejer som du har jobbat med, glömde jag något?
Det tänkte jag inte ens på.
Du måste ju ha varit föreläsare också.
Ja gud, jag håller ganska mycket föreläsningar.
Ja just det. Ja. Mm. Vad pratar du om då?
Det beror på. Just under en lång period så det är ju konstigt ibland hur livet tar olika vändningar beroende på att man plötsligt är på en viss plats. Jag skrev ju ungdomsböcker som handlade väldigt mycket om kärlek och sex för tonåringar. Och sen så råkade jag hålla ett föredrag på ett ställe där det var en väldigt massa präster just den gången. Mm. Vilket gjorde att jag under säkert 5-6 år jobbade enormt mycket i Svenska kyrkan.
Aha,
och
okay.
Älskade att arbeta där. Så att jag har varit på så mycket konfirmationsläger och jag har varit på och pratat med så mycket präster och med så mycket ungdomsledare om sex och kärlek och allt möjligt. Och det var ett av de här lite konstigare ställena där man plötsligt börjar, där jag började hålla föredrag.
Så du har en massa präster i telefonboken så att säga?
Ja, nu börjar väl de här prästerna, alltså det här var ju ett tag sedan. Sen började mina egna barn bli tonåringar och då tyckte de att det var lite så här halvkul att jag sprang omkring och pratade om sex och kärlek, och jag kände nog också att jag plötsligt började bli daterad i min koll på det. Mm. Att även om vi fysiskt är de människor vi är, så är det så mycket som har förändrats i världen runt omkring, så att jag är mormor helt plötsligt. Mm. Det är bara så.
Ja,
det är okej.
Okay. Men vad pratade du med prästerna om då? Samma sak liksom?
Ja, hur man ska prata med barn och unga om kärlek och sex. Okay. Helt enkelt. Mm. Sen så slutade jag skriva ungdomsböcker och började skriva vuxenböcker. Och då blev det plötsligt andra saker som jag höll föredrag om.
Det här som till exempel serietecknandet. För nu pratade du om det i presens ändå. Mm. Tecknar du fortfarande?
Ja, men nu, jag har haft en lång period i många år som jag inte har tecknat någonting. För jag tror att jag blev lite färdig. För det är någonting. Det är fantastiskt roligt att teckna serier, att både teckna och skriva och bygga ihop en historia på ganska liten plats. Men det är också ganska krävande, det tar mycket tid. Så jag tror också, jag har ju alltid försörjt min familj själv jämt och behövt dra in pengar. Och plötsligt så var jag så här, det här tar för mycket tid och det är för lite stålar och jag måste mata alla de här ungarna. Mm. Och då började jag skriva och inte teckna och insåg att det går mycket fortare, är precis lika roligt och degen kommer in.
Har du alltid haft kul på jobbet?
Jag tror att jag alltid har sett till att ha kul på jobbet. Jag tror att jag är extremt luststyrd. Mm. Så jag har liksom tagit mig till de jobben som har känts roliga och haft en jädra tur att jag har kunnat leva på dem och jobba med dem. Men jag tror faktiskt att om jag inte hade tjänat så mycket pengar på det, så hade jag nog levt extremt billigt och litet och ändå jobbat med det.
Mm. Du sa någonstans att du inte är någon vidare bra anställd.
Nej, jag är skitdålig på att vara anställd. Och det är nog för att jag är en. Och ända sedan jag var liten så har jag nog velat bestämma själv. Sen att jag är lyhörd och bjuder in andra och sådär. Men när det gäller, när man är anställd till exempel, de gånger jag har varit anställd. Och så är det så här, nu ska vi planera sommarlovet här då, eller sommarveckorna. Då kan vi se här, Emma, då har du 2 veckor i augusti. 2 veckor i augusti? Jag vill vara ledig hela sommaren, jag vill inte ha 2 veckor i augusti. Mm. Jag kan jobba hur mycket som helst, men jag vill jobba på mitt ute i skärgården någonstans och sitta och ha det skönt. Så jag tror att jag har sagt upp mig lagom till sommaren varje gång.
Mm. Okay.
När det har blivit dags för 2 veckor i augusti, då har jag inte velat
längre. Så har det alltid sett ut?
Alltid.
Hur många jobb har du haft?
Jag har haft inte så många jobb. Jag har jobbat på ett mentalsjukhus på 80-talet. Jag har jobbat på Semik förlag på tidningen Superstarlet.
Okay.
Mm. Sen har jag jobbat på Bonnier Tidskrifter och på Veckorevyn. Mm. Och sen så har jag jobbat på Sveriges Radio. Och jag har sagt upp mig överallt.
Åh, fan.
Mm. Ja. Det funkar inte för mig.
När har du haft det som sämst på jobbet då?
Jag har haft det som sämst på jobbet när jag är ju en ja-sägare. Jag är ju verkligen det. Mm. Jag säger ja lite för snabbt väldigt ofta. Och ibland blir det fantastiskt och ibland så blir det lite jobbigt. Och jag kan ibland, om man tänker på liksom jobb som jag har gjort, jag kanske har varit sagt ja lite för fort och där har blivit jobbigt, men också väldigt väldigt roligt. Var ju till exempel, jag var chefredaktör på Veckorevyn under ett år. Jag sa ju upp mig till sommaren då, för det är så jag jobbar. Och då så var det inte bara det att jag sa ja, det var jag som hittade på det också. Jag hade ingen erfarenhet och jag hade nog, min vision var nog lite skakig egentligen.
Den lät ju supersund, tycker jag.
Ja, men sund och kommersiellt gångbart är ju inte samma sak.
Just det. Men
oftast jobbar de väldigt långt ifrån varandra.
Och för den lyssnare som inte har läst in sig på vad du ville göra med Veckorevyn på 90-talet, så kan man väl säga att du ville göra en lite mer feministisk och... Ja.
Ja, men det ville jag. Jag ville att den skulle tala till och handla om de som faktiskt läste den. Och då skulle det handla både om modet och kärleken och sexet och reportagen och omslagsmänniskorna. Att det faktiskt skulle vara riktiga människor och människor av alla former och färger och allting. Men jag var alldeles för präktig och alldeles för tidig.
Mm.
Så det gick ju åt helvete. Och det var lite jobbigt.
Ja, men det kan jag förstå.
Jag brände nog hela Bonnier Tidskrifters hemliga bankkonton under det där året, tror jag. Ja, det gick riktigt dåligt.
Ja, wow. Det har jag i och för sig svårt att tänka mig.
Nej, jag tror att de hade lite kvar. Men jag kan säga så här att jag sa upp mig kanske ungefär 2 sekunder innan de sa upp mig.
Och nu hittade jag faktiskt så här 5 i 12, precis innan du kom, så hittade jag någon sån maxa livet tips från Emma Hamberg. Det gav mig bränsle till min fördom om dig, att du liksom har varit så jävla orädd hela tiden.
Ja.
Rent professionellt.
Ja, men rent professionellt har jag alltid varit orädd. Min rädsla ligger inte där. Och så har det nog varit ända sedan jag var pytteliten. Jag pratade om det här häromdagen med en kompis, där med vart man lägger sitt värde och sådana saker. Och jag har aldrig lagt mitt värde i det som jag jobbar med. Aldrig. Däremot så vill jag ha kul när jag jobbar och jag vill pröva nya saker. Och vad händer där och hur gör du det där och hur svårt kan det vara? Och... Nej, jag är helt orädd när det gäller mitt jobb.
Men vad betyder det där att man inte lägger sitt värde i det?
Att om jag misslyckas så är det är inte hela världen, det är inte ens halva världen.
Mm.
Det finns saker som är så extremt mycket värre än att misslyckas med något på sitt jobb. Sen kan man ju misslyckas. Nu pratar jag bara utifrån mig, så att det inte låter som att jag tror att man inte kan misslyckas på sitt jobb, men det kan gå åt helvete. Men för min del är det som att jag alltid har känt att det reder sig. Jag har en otroligt stark det reder sig känsla i mig.
Är det där någonting du har behövt erövra, att inte känna att du står och faller med att det går bra på jobbet, eller har det kommit naturligt?
Jag började jobba så himla tidigt och jag undrar om det har med det att göra. När jag var 14 så började jag försörja mig med att teckna serier. Och då kom det ganska lätt till mig. Jag var med i en serietecknartävling och jag vann den. Och då fick jag plötsligt börja teckna för stora tidningar. Och så var jag en tjej och det var stort. Och jag fick börja jobba först för DN och sen för Expressen och för olika saker. Men det som ju då hände med det var att det kom så enkelt till mig och var fullkomligt oneurotiskt. Vilket gjorde att jag till slut också slarvade lite.
Mm.
Och blev av med jobb. Jag blev av med mitt Expressen-jobb, för jag gjorde inte de där serierna tillräckligt bra. Det är väldigt enkelt. Men istället då för att drabbas av en extrem självpiskning, så var det typ, ja men okej, Emma, nu får du fan kavla upp ärmarna. Vad är du för en idiot som liksom blåser det här? Nu får du istället tänka om. Okej, nu sker det här Expressen-jobbet. Vad finns det för tidningar som du skulle vilja teckna serier för, där du kanske skulle kunna göra det ännu bättre än vad du har gjort det, och där det finns någonting... Ja, men jag skulle vilja teckna serier för tjejer. Ja, men då finns ju Veckorevyn. Så att istället det här, så varje gång på något vis, varje gång det har gått åt helvete för mig rent yrkesmässigt, och det har jag gjort många gånger, så är det nästan alltid så att det har lett mig någonstans dit jag aldrig skulle gått annars, och som blev mycket bättre och mycket roligare.
Mm. Så du har någon slags tro på, det är inte ödet väl?
Nej, absolut inte ödet, men jag har en jävla tro på att jag kan kavla upp mina ärmar och snyta mig och hitta en annan väg. Mm.
Men fan, det där låter ju avundsvärt att ha den... Alltså, är det självdistans? Alltså...
Nej, inte själv. Nej, för jag tror inte det har med någon distans att göra. Jag tror snarare det har att göra med... Nu gissar jag bara. Jag prövar den här gissningen. Jag har ju liksom inte tänkt riktigt. Jag tror att det... Jag är helt ointresserad av... symboler på framgång. Snygga kläder och lägenheter och hit och dit, det är väl härligt. Men skitsamma om jag skulle förlora allt det och vara tvungen att flytta någon annanstans och göra något annat. Då blir det så.
Mm.
Så att jag tror att jag... Rädslan... Nej, men mina rädslor ligger inte där bara. Det är bara så.
Betyder det här att du har tackat nej till feta jobb med stora bonusar och så vidare för att ägna dig åt det du
Absolut.
Älskar?
Mm. Absolut, jag har tackat nej till många sådana saker för att jag har känt att det kommer kosta för mycket och jag vill inte.
Okay.
Jag vill vara fri.
Vad kan det vara för typ av...
Ja, men andra typer av chefsjobb, stora tv-programsledarjobb där man delvis också skulle bli en väldigt känd person och tjäna mycket och ha mycket ansvar och det triggar inte mig.
Okej. Okay. Men, så du gör hellre ett smalt program på P4 så att säga?
Ja, mycket hellre. Och få sköta mig själv.
Helvete vad bra du gjorde det för övrigt. Du gjorde någonting ganska nyligen, va? 20...
Jag har gjort för P4 nu under ett par år. Liksom lite sådär då och då. Ett program som heter Dagboken.
Just det.
Och det är ju ett fantastiskt roligt program att göra. Då bjuder vi in olika...
Nej, vänta, det är inte det jag har.
Nej, det är inte det du menar. Vilket tänkte
du
på?
Jag har hört det som handlar om det man inte förklarar sig i skolan.
Ja, men livets hårda skola. Ja, det var just det. Och då handlade det om...
Sexualitet,
ja. Runt omkring. Ja, men det var väldigt roligt att göra också.
Och idag går vi djupt in i världens mest brännande ämne. Otrohet. Tänk att något som för stunden känns så lustfyllt och nästan enkelt bara några timmar senare kan rasera ett helt liv. Svikta, äkta hälfter som kanske kommer behöva år för att resa sig igen. Hur tusan vågar vi satsa allt vi älskar på rysk roulette?
Alltså, jävla välskrivet var det.
Vad kul, tack.
Ja. Men berätta om det andra dagboksprojektet du har missat.
Jo, nej, men jag startade en stor partybåt tillsammans med lite kompisar och ett gäng jättegamla människor. För den här partybåten, som väl mer är en kulturbåt, drevs av en massa människor runt 80 som ville ha lite friskt blod. Och så skulle vi göra något kul då. Och då så var jag så här, men vad fasen, vi kanske ska ha dagbokskvällar. Att vi alla tar med sig sina dagböcker och så läser vi högt ur dagböckerna och så delar vi skammen och då blir allting mycket härligare. Mm. Så då gjorde vi det. Och det var ju makalöst roligt. Och vi hittade så många konstiga dagböcker som man gör. Och då var jag så här, men gud, det här skulle ju kunna vara ett jätteroligt radioprogram också. Mm. Att man bjuder in olika människor som är människor som skriver och som arbetar med språket. Att man kanske är författare, eller man kanske är musiker, eller man kanske driver sin podd och jobbar liksom med. Och har man då skrivit dagbok så är det ju jättespännande att få lära känna de här människorna via deras dagböcker.
Mm. Du hade ju inte träffat din man ifall du inte hade gjort det här.
Nej, det hade jag inte.
Nej.
Så att det är ju mycket som kan ske via dagbokskvällar.
Ska vi dra det nu för folk som
ja,
har missat det?
Ja, vi kan dra det. Ja, men nu när vi ändå är i dagboks... Ja. Jo, för när vi skulle ha då den här... Man kan ju säga så här, det fanns ju en anledning till att vi skulle starta den här partybåten. Och det var ju att vi alla var nyskilda. Och lämnat... Vi var en hel drös med människor som hade lämnat väldigt långa relationer bakom oss. Och... Jag skulle säga att till 95% så blir man väldigt, väldigt sugen på att ge sig ut och träffa människor. Så det var ju vi.
Mm.
Och det var ju därför vi då startade den här båten, för att vi ville ha stora fester och att vi skulle träffa varandras vänner och att vi liksom skulle så här, allas små gemenskaper skulle bli en jättestor rolig gemenskap. Så när jag då tittade i mina gamla dagböcker så hittade jag en gammal dagbok från 1986.
Var det din första?
Nej. Jag hade skrivit många dagböcker innan, så jag var ju en riktig dagbokskrivare. Och så var jag så här, men gud, den här dagboken. Och så står det hemligt, och så står det... står det någonting på franska på som jag inte kommer ihåg. Står det antagligen dagbok på franska. Och då började jag läsa den här dagboken som jag då skrev när jag hade vunnit den här serietecknartävlen i Dagens Nyheter. Och då var ju första priset att jag skulle få åka till Paris och att jag skulle få gå på de stora serietecknarhusen i Paris, som ju låg där då.
Det var inte Charlie Hebdo, de som blev kända?
Nej, det var inte de. Det här var ju mer de här som gjorde Tintin och som gjorde, vad heter han, med prickiga svansen och...
Just det, Spirou.
Spirou, ja, precis. Mm. Så jag var ju bara 15, så jag fick ta med min mamma.
Mm.
Och vi åkte till Paris. Och... Min mamma tyckte det var underbart, för alla var ju typ i hennes ålder. Vi hade två stycken guider, en svensk snubbe som heter Peter som jobbade på DN och hans franska fru Filipp. Och jag tyckte väl det var lite sådär. Alla var ju typ 45, det var ju astråkigt. Jag var ju 15. Men en dag så tar Peter och Filipp med sig sin son som är 16 år och heter Patrik. och pratar franska och dricker rosévin och röker cigaretter och pratar om filosofi och författare. Och, men du vet, och jag kommer ju från den här lilla byhålan Öxnered där det bara är så här snus och Edemedusa, så för mig var ju det här någonting. Jag blev jätteförtjust i honom.
Och Filippa, du...
Ja, och då köpte jag ju en dagbok där i Paris tillsammans med den här unga killen Patrick. Och då sa han...
Sa jag Filipp precis, förlåt.
Hans mamma heter Filipp. Och då så sa han att du vet väl att i en dagbok så ska man skriva vad som har, inte vad som har hänt, utan vad man har känt. Så jag skrev bara om vad jag hade känt när han hade dykt upp och var så snygg och härlig och mysig. Och den här dagboken hittade jag när jag skulle då ha den här dagbokskvällen. Och så läste jag inte upp den för jag tyckte den var alldeles för... fjantig. Och då berättade jag istället om den. Och då var det en författare där som heter Sara Kadefors. Och då sa hon på sin göteborgska: ja men Patrik, honom känner jag, träffar honom här om dagen. Han är helt nyskild, vet du. Men han är lite psycho just nu, du vet. Det är lite för nyss, så du får vänta. Vänta ett par månader, vänta till december, sen kan du kontakta honom. Och det var ju fruktansvärt läskigt. Jag har ju inte sett honom sedan jag var 15. Jag hade ingen aning om vem han var.
Och den här storyn har ju du dragit så många gånger nu. Det som inte riktigt har framgått är hur du faktiskt kontaktade honom. Eller har det framgått?
Nej, jag har nog sugit lite på det. Eftersom jag har ju skrivit en bok där det här liksom är med. Men jag är ju då en människa som... jag har extremt svårt för förväntningar. Jag tycker att så fort det finns för mycket förväntningar inbakat så är det nästan aldrig att det här man väl upplever sen matchar den där förväntningen. Så när jag då började fantisera lite om Patrik, för det gjorde jag ju förstås när jag hörde att han var singel. Och i dessa tider så kan man ju fantisera på de mest underbara sätt. Man kan kolla upp bilder, det finns Facebook, det finns Instagram. Man kan, man kan ju få en väldigt fin koll på människor. Och för på Facebook blev vi nämligen vänner typ 2008. För där, då dök han upp och så skrev jag till honom och sa: men herregud, är inte du Patrik som jag träffade i Paris för 1000 år sedan? Och så sa han: jo, men det är ju jag. Och så förklarade jag bara att jag blev så otroligt förtjust i honom. Och så blev vi vänner och sen var det ingen mer med det. Sen hördes vi ingenting mer. Så jag hade ju tillgång till hans Facebook. Så jag satt och funderade på, okej, hur gör man då? Om man blir nyfiken på någon, för det blev jag. För det finns någon sorts energi i honom som lyste igenom de här bilderna som jag blev förtjust i. Jag blev förtjust i den där energin. Han har en ganska kraftfull stubinenergi som jag gillar. Och som löser igenom alla de här trevliga bilderna på midsommar och julaftonar och hit och dit. Och så var jag så här, okej, hur gör man då? Det får inte finnas några förväntningar. Jag vill inte liksom skriva, hej, hej, kommer du ihåg mig? Så jag tänkte, men jag gör så här, jag gör ett felskick. Jag har gjort felskick så otroligt många gånger.
Alltid med flit?
Aldrig med flit.
Aha, okay.
Förrän nu. För du vet ju det, man ska skriva till någon som heter Annette och så råkar det komma till någon som heter Anna, så är man så här, oh, sorry. Så jag tänkte, okej, nu gör jag så här. Jag skriver ett felskick som kommer till Patrik. Och nu gäller det att, det här är liksom min enda chans, så nu gäller det att jag ska göra ett felskick där jag själv framstår som så skön och härlig och oemotståndlig som bara möjligt. Och så gick jag igenom, jag har ju ingen aning om hur han är som vuxen människa. Han kanske är världens mest pretentiösa, skittråkiga snubbe, I don't know, men då får det ju vara liksom.
Han har fortfarande bara läst Sartre fram till nu.
Ja, precis, bara Sartre fram till nu och suttit med svårmodig blick. Så då skrev jag så här: hej P, tack för sist. Vilken jävla fest. Förlåt att jag var kvar till sist. Alltså, I'm sorry. Underkärt, vet, rolig tjej, hon festar. Det är bra. Jag kom hem utan skor. Om du hittar mina skor, så snälla liksom, så ta med dem. För jag skulle tycka det var så himla kul om du och din tjej, underförstått, den jag skriver till, är upptagen. Så det är inte som att jag försöker ragga på någon annan. Det vore skitkul om ni kom till mig. Jag ska ha en stor fest. Och jag kommer bjuda hur mycket folk som helst. Det kommer bli skitroligt och det vore underbart om du kom. Så puss, kram. Och så skickade jag iväg det. Och så tänkte jag att antingen så svarar han och säger, oj, det här måste ha kommit fel. Eller så svarar han inte alls och då kan han dra åt helvete, då är han en tråkig kille. Eller så blir det någonting annat. Hur det än är så finns det inga förväntningar i det här och det är det skönaste.
Vad härligt, och det funkar ju uppenbarligen.
Det tog ungefär 30 sekunder, sen svarade han bara ett ja, jag kommer.
Ja, vad härligt.
Ja, och då kände jag så här, honom ville jag.
Hade han med sig skor?
Nej, han hade ju inte med. Det roliga var att han körde den här också. Och så ska jag, oj vad tokigt det blev. Det här kom tydligen fel, men det är mycket roligare om du kommer än den andra Patrik. Skit i honom liksom, du får komma. Och så svarar då denna Patrik som jag skrev till, att han var så här, ja, jag har haft en del stora fester, så jag tänkte, kan du ha varit där utan att jag har märkt det? Men jag tänkte att det borde jag ha sett. Så han försökte också bygga upp sig själv som värsta festkungen. Ja, så vi jobbade båda två ganska duktigt på varsitt håll.
Ja, jag förstår. Ja, vad roligt. Grattis. Tack. Är ni förlovade?
Nej.
Nej. Jag noterade att du hade ring på vänster ringfingern.
Ja, jag har ring överallt. Det är min mammas förlovningsring.
Ja, jag fattar. Om det är någon som lyssnar nu som känner så här, ja fan, nu har jag jobbat här i 10 år, jag skulle hellre bli hortonom. Hur coachar du en sån person eftersom du är så orädd själv?
Oh, gud, jag tror inte jag kan coacha människor. Men däremot så tror jag att man kan... Det här är ju så orättvist. Vi är ju bra på olika saker liksom. Och att om man är orädd för just den här grejen, så finns ju inget mod i att slänga sig ut, för det är inte farligt. Man gör det bara, så det finns ju annat som är läskigt, men just det där är inte farligt. Om man är en människa som är ängsligare och tycker att det är mer som står på spel, för det är ju mycket som står på spel, så är det ju svårt. Men jag brukar försöka tänka stort, vad jag vill leva för ett liv. Hur vill jag att mitt liv ska vara? Om jag var huvudkaraktären i min egen bok, hur skulle jag vilja att den boken var? Hur skulle huvudkaraktären göra? Och jag tror att, och sen så kanske man är en människa som känner att i mitt liv så vill jag ha mycket trygghet. Det är skitviktigt för mig. Jag går sönder om det inte är tryggt omkring mig. Ja, men då får man ju jobba utifrån det. Så det är det jag menar, det är så svårt. Men jag, för min del är det så här, man lever bara en gång. Vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända är ju att det går åt helvete på det här nya jobbet.
Just det.
Men
eller
det
att
kan
man inte alls,
eller att man inte får
bra.
Något nytt jobb, eller att det liksom blir, men oh, gud, det här var ju en jävla dålig coachning, känner jag. Jag är ju ingen coach, jag är ju mer utav en jag är ju en författare, jag ljuger ju bara. Jag bara ljuger och drömmer och liksom, jag är en hopplös människa. Men jag skulle säga så här, vad är det värsta som skulle kunna hända? Och så får man jobba utifrån det.
Jag har märkt lite grann när jag skrev mina frågor till dig att det blev nästan som ett tema kring det här med trygghet och orädsla. Och jag vet inte, är det motsatsförhållanden?
Hur menar du då?
Jag menar, är orädsla och trygghet, är det varandras motparter?
Nej, man kan ju... Det är ju som att man... Är det inte så att man kan ju vara trygg i vissa världar och orädd i andra världar och sådär? Men jag tror att... Men gud, trygghet... Men alltså, jag tror att jag har utvecklat någon form av... När man får käftsmällar, så skulle man väl kunna säga, och överlever dem, det är på något vis det bästa sättet att bli trygg. Får man aldrig några käftsmällar, eller om man har otur och inte överlever dem, då är det ju svårt att vara trygg. Då blir man ju rädd förstås. Men jag har haft turen att överleva mina käftsmällar. Och jag har en otrolig känsla i mig av att jag överlever, av att jag klarar det. Att jag kan ta hand om mig själv och de människor runt omkring mig. Men det har ju också kostat, apropå det här med matematik och saker och ting. Det har varit dyrt många gånger. Det är en dyrköpt, både en dyrköpt, jag har både en dyrköpt orädsla och en gratis orädsla. Det är som att jag har båda de två.
Var kommer den gratis grejen ifrån då? Är det liksom från dina föräldrars villkorslösa kärlek och så?
Oh ja. Jag skulle kunna säga att där är min gratis hink. Jag har faktiskt haft föräldrar som har varit så jävelusiskt, och är fortfarande såna jävelusiskt fina föräldrar. Jävlar vad de har varit kära i mig och applåderat mig och låtit mig vara fri och sköta mig själv. De har haft en fullkomlig tilltro till mig.
Ibland lite för mycket.
Vad sa du?
Lite för mycket.
Ja, ibland kanske lite för mycket. Där jag kan undra, men shit, hur kunde de låta mig liksom göra de här sakerna? Men jag tror också att jag har varit bra på att spela, att jag har läget under kontroll. Och så har jag kastats ut och så har jag fått se till att få tag i den där kontrollen på något vis. Så jag tror att den bunken har jag burit med mig hela tiden. Och sen efter det så har jag fått erövra mina egna mina egna rädslor och orädslor och trygghet och sådana saker.
Nu sa vi att du hade lite gratis av dina föräldrar, men du är ju liksom kollektivbarn. Kan det göra någonting med en...
Ja, men min mamma och pappa har berättat en historia om... För jag är född i ett kollektiv ute på Östgötaslätten. En stor, jättestor herrgård som hade en liten mindre, som såg typ ut som en herrgård men som var arbetarbostäder. Och där bodde vi. Och då var vi flera familjer som bodde där. Och när jag lärde mig krypa så kröp jag mellan den ena salen till den andra salen. Och sen så satte jag mig mitt i... Varje sal här var enorma rum. Och så satt jag mig mitt i alldeles ensam. Och bara... Woo-hoo! Och då vet jag att... Då sa några av de här andra kollektivmänniskorna som bodde där att... Jag tror inte ni behöver vara så oroliga för henne. Hon kommer klara sig. Okay. Och jag tror att det är lite... jag tror att jag kunde krypa in i de där stora salarna och skrika så att det ekade. För jag visste ju att min mamma och pappa stod och tittade i dörröppningen. Och lite så har det ju varit. Mm. De har alltid stått och tittat i dörröppningen medan jag har fått klara mig själv. Men jag har alltid haft ett öga på mig liksom. Men där flyttade jag ifrån när jag bara var 3 år. Och sen så har jag ju bott lite här och var. Och till slut landade vi ju i ett radhusområde i lilla Öxnered utanför Vänersborg. Mm. Så att jag skulle nog säga att det har ju präglat mig mycket, mycket mer än alla andra boenden. Att bo i en liten ort utanför en mindre ort där det inte fanns så mycket mer att göra. Det fanns ett porrtryckeri, det fanns en senapsfabrik och så fanns en mellanstadieskola. Mm. That's it.
Där drog du ifrån så fort du kunde ju, i princip.
Ja, jag var nog bara 16, eller jag var 16 år när jag flyttade därifrån.
Hatade du det?
Nej, men Öxnered hatade jag inte alls. Jag tror att Öxnered gillade jag. När jag gick på mellanstadiet där, lågstadiet, och det var... Man kan ju ha tur och otur när man handlar i små byhålor. Men jag hade ju tur att i den här lilla byhålan så fanns det så fantastiskt roliga ungar. Och flera utav dem är jag ju jättenära kompis med än idag. Mm. Och de har ju hittat på de ena grejerna knäppare än de andra. Alltså det är verkligen sådär, det var som om det var någon liten speciell kull med ungar där 71. Men däremot så passade ju Vänersborg aldrig mig.
Nej, okej.
Okay. Så det var mer liksom att man kom in till Vänersborg och så skulle man gå på högstadiet där. Och ja, men herregud, jag hade ju massa polare, det var inte det. Men jag kände mig... Där har man ju det här med blicken på sig själv och blicken som andra har haft på en. Min blick har alltid varit att jag har känt mig apart. Haft liksom så här konstiga kläder, stora glasögon. Aldrig liksom varit... Det är som att jag alltid varit lite vid sidan om alla andra. Mm. Men sen när jag träffar människor som jag gick på högstadiet samtidigt som, så fattar de inte alls vad jag snackar om. Okay. Det var jag som pekade med handen och styrde och ställde och var så, "Hej, kom igen, nu driver vi upp, upsi, upsi." Så att det, men min upplevelse var att jag kände mig apart. Så jag flyttade till Lidköping och började på gymnasiet där.
Och det var där du hittade dina...
Där hittade jag min flock.
Just det. Mm. Gick du färdigt till gymnasiet?
Ja.
Okay. Mm.
Så då gick jag på ett estetiskt gymnasium och det fanns bara på 2-3 ställen i hela Sverige, och då var det ju riksintag. Så det var ju väldigt speciellt att gå då i den här klassen där människor i ens egen ålder hade flyttat från hela Sverige. Alla hade flyttat hemifrån, och det var från Sandviken, och det var ner från Skåne, och det var från Östersund, det var liksom överallt ifrån. Och så var vi alla runt 16-17 år och hade flyttat hemifrån. Och de här 2 åren var ju... De har ju präglat mig som människa så in i helskotta. Och mitt behov, tror jag, av att ha människor runt omkring mig och bygga familjer överallt.
Helvete vad harset måste ha flödat.
Ja, det var det faktiskt. Jag höll mig nog ganska mycket undan, men shit, alltså, alla mina polare åkte in till snuten titt som tätt. Mm. För de hade koll på alla de här stackars ungdomarna som satt och flyttade hemifrån och rökte muskot och allt vad de hittade för någonting.
Just det, ja, det kunde man
muskot göra. Var ju mer som billighetsharset.
Ja, men fäste det verkligen? Jag tror att jag testade det någon gång i min ungdom.
Det kan vara en myt, jag vet inte. Men jag hade 2 stycken killkompisar i klassen som rev ner 2 muskotnötter i någon filmjölk och stod och pratade med brevlådor sen. Men jag vet ju inte riktigt, man ska aldrig ha för liten tro på det här med masspsykos.
Nej, just det. Mm. Mm. Vi kan väl säga tyngre lyssnare, testa inte det.
Nej, strunta i det. Ja. En skvättmuskot ibland är trevligt, men inte
i potatismos.
I potatismos, precis. Ja. Mm.
Det här starka nätet som du har, där du faktiskt så här får ventilera typ varje dag, låter det som, med människor som är smarta och vettiga och ni äter middagar och skit. Gör det någonting med din trygghet?
Oh ja, det gör massor med min... Alltså jag skulle säga att det är min trygghet. Jag är ju ensam barn, jag har ju inga syskon. Jag är jätteavundsjuk på alla som har syskon. Har alltid varit. Jag ljög enormt mycket när jag var liten om att jag hade syskon. Alltså, och ljög om det lite för länge. Okay. Tills det inte var charmigt längre.
Nej.
Det var aldrig charmigt, men det var extremt oskärmigt att ljuga om att man hade syskon. Nu säger jag man, för jag tycker det är så obehagligt att säga jag. Men det var jag som gjorde det. Att jag kunde nog vara så här uppåt 18-19 och ljuga om att jag hade syskon.
Okay.
För att det var så otroligt roligt att få leka med den tanken.
Mm.
Säga att man hade fyra bröder. Och alla sa, har du fyra bröder? Ja. Och sen så var det som att jag var i händerna på den här lögnen. Jättekonstigt.
Mm. Vad heter de?
De kunde heta allt möjligt. Men jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men de hade nog ganska härliga namn, tror jag.
Mm. Var det någon som hette Tommy?
Nej, det tror jag inte. Jag tror de hette mer så här... Ja, men gud, vad säger jag? Ja, men, då kanske... ja, men de heter de så här... Men det är så här Jacke. De hade nog så här, som jag tyckte var lite så här coola smeknamn.
Ja, just det.
Och jag blir faktiskt varm och generad bara jag tänker på det. Mm. Fastän det är preskriberat. Så jag tror att eftersom jag är ensam barn så har jag alltid fått bygga mycket med vänner, för att det är lite solo annars, helt enkelt.
Mm. Och frilansar i nästan hela ditt
liv. Precis i hela mitt liv. Och då har ju det varit superviktigt för mig att ha mycket kompisar omkring mig. Och sen då så har jag ju levt med en man som är pappa till mina barn som blev svårt sjuk. Och då blev det också jätteviktigt för mig att ha mycket kompisar omkring mig, för att de blev liksom mitt liv som jag kunde göra vardagliga och ovardagliga saker med. Så jag tror att det här är ett sätt som jag har levt ända sedan jag var liten och som jag bara har fortsatt med.
Mm.
Och jag älskar när det är lite svirr. Jag älskar ju svirr.
Vad är det? Vad betyder det?
Ja, men svirr, du vet, när det är lite så här... Om man ska säga att man är på en svirrig restaurang, då är det så här, åh, det är lite så här härligt. Det snackas och lite högljutt och lite härligt, lite musik. Och en krögare som kommer förbi och säger, tja, tja, hur är läget? Det är så här skönt svirr och kling, kling, kling. Och jag älskar det svirret hemma hos mig. Mm. Det är som att jag blir trygg och lugn av att det rör sig omkring mig.
Är det lite som det här som jag upplevde när jag var liten, att när mamma hade middagar hemma att man gärna somnade i typ soffan då, för att det var någonting som pågick?
Ja, det är något som pågår. Mm. Och det är på det viset också jag älskar att bo i en stor stad. Jag älskar att det pågår saker runt omkring här.
Mm.
Sen får man ju inte glömma, nu låter det som om jag är en hysterisk social varelse, men det är också så att jag jobbar ju helt ensam.
Mm.
Så jag har ju ett jättebehov av att vara ensam också.
Har du liksom haft problem med det som i moderna termer kallas för FOMO? Fear of missing out. Att det känns som att festen är någon annanstans.
Nej, inte så mycket. Nej. Faktiskt.
Och min fördom om att vara du eller vara med dig är att då är man där det händer.
Gud, ja, nej, men jag tror så här. Jag pratade om det här med min dotter i morse, eftersom hon nu då är hemma. Hon går ju i tvåan på gymnasiet, men hon är ju hemma nu. Så i morse så ville hon äta frukost på kyrkogården.
Jaha. Mm.
För att hon kände sig lite risig, men hon ville ändå vara ute, så då köpte vi med oss lite mackor och så satt vi ute på kyrkogården och käkade i solen. Och så pratade vi om det här med att Saga... Vi pratade om när vi var i Frankrike i somras. Och att hon var så här, fan, så jag är så jävla arg på att jag inte så här tog mer... Nu när man inte får åka utomlands mer, jag skulle njutit mer av marknaden. Jag skulle liksom så här, jag skulle inte gnällt över de där sakerna och så. Och då så sa jag så här, att, och det var verkligen bara, gud Saga, nu kommer jag säga något riktigt äckligt. Du kommer hata mig, det här är så mamma äcklig sak att säga. Men för min del är det alltid så här, och så här, det här är min bästa gren. Jag är alltid på den platsen där jag är. Jag är inte någon annanstans. Jag är faktiskt inte det. Och Är jag på en middag så är jag där. Jag vill inte vara någon annanstans, och jag försöker ha det så kul som möjligt där jag är. Och jag hade ett samtal om det här med en kompis. För det är ju så olika det här med att vi lever ju i en värld också nu, när man kan vara på så många platser samtidigt med Instagram. Och man kan liksom sådär, folk som tar upp sina mobiler hela tiden och håller på och sådär. Och att jag är inte särskilt lättkränkt, men jag blir jävligt kränkt. Så dåligt humör alltså. När människor tar upp sina mobiler mitt i samtal med mig, eller mitt när man gör saker och plötsligt ska vara någon annanstans.
Mm.
Där har jag någon kontakt. Där skulle man kunna krafsa. Jag vet inte vad det är för något, men det väcker något i mig som jag kan bli jävligt irriterad på.
Ja, men då respekterar de inte din, att där du är, det är där det händer.
Ja, men precis. Ja, men det är precis. Ska du vara någon annan? Alltså, vi har ju skittrevligt här. Varför ska du vara någon annanstans? Då kan du väl åka dit då, istället. Vad sitta här och ta upp en plats? Kan vi ta hit någon annan som vill sitta här och snacka med oss?
Så det blir inte provocerad. Liksom, om du då sitter på toaletten och scrollar Instagram och ser att Schulman ser på Maldiverna på påsklovet eller sportlovet, då...
Couldn't care less, alltså.
Nej. Vad skönt.
Nej, Have fun på Maldiverna.
Ja, vad härligt. Har du varit där?
Nej.
Nej, jag förstår. Töntig fråga kanske. Ge mig ett starterpack. Liksom. Hur gör jag för att få till det här svirret hemma?
För det första måste du vilja ha svirr.
Nu är jag jävligt svirrsugen.
Men om vi säger så här, du sitter där och jag säger, varför träffar jag mina polare bara så här ett par gånger per halvår? Jag gillar ju svirr, jag vill ju att det ska vara lite gött. Då skulle jag säga så här, du tar upp telefonen, du ringer till någon av dina kompisar och säger, tja, vill du komma över på middag? Ikväll. Oj, det var spontant redan ikväll. Ja, kom ikväll eller kan imorgon. Inte boka flera veckor i förväg. Och sen så lagar du en middag och så kommer dina kompisar. Och så kanske du bjuder in några nya. Du kanske blandar upp lite. Det som är grejen är att människor älskar att komma på middagar. Jag älskar, jag tackar alltid ja när jag blir bjuden på middag. Jag tycker det är ljuvligt. Och när jag träffar nya människor som jag får lite nos på, du vet, man kan vara på någon fest och så blir man så här, men den här var ju en jävla rolig typ. Då bjuder jag in den på middag.
Ja.
Och det blir alltid väldigt, väldigt, väldigt kul. Så jag skulle bara säga så här, lyft på luren, ring och bjud in. Det är, that's it.
Bra idé.
Det är faktiskt inte svårare. Det är ju inte svårare än så. Men jag tror inte på det här med att planera jättelångt i förväg eller liksom, utan ta det nu.
Blir du bitter ifall du aldrig får någon inbjudan tillbaka?
Jag kanske inte bitter, men jag kanske kan bli lite sådär, men vad fan, nu har jag bjudit jävligt många gånger. Nu bjuder jag några andra.
Ja, okej. Okay. Ja.
Och så brukar det jämka ut sig till slut. Men jag måste faktiskt säga att de människor jag har omkring brukar vara ganska duktiga på att bjuda tillbaka. För det är det här som är liksom, om vi nu säger att man är människor som vill ha svirr. Jag tror att vi har fått för... Jag tror, alltså det här, nu är det som att man slår ju verkligen in öppna dörrar, bla bla bla. Men det finns ju någon sorts nervositet i vår tid just nu som är så jävla osund. Det här med att det ska lagas så himla god mat och det ska vara fint hemma och det ska vara såna spännande samtal och man ska matcha ihop så himla bra och allting. Jag tror verkligen på att det här, som jag säger, det här är ju verkligen sån busbasic, men skit i det.
Bag in box och vegostroganoff.
Och vegostroganoff, gud vad gott. Alltså oftast blir de det roligaste. Häromdagen till exempel så bjöd jag hem några kompisar. Och då visste jag att hon hade varit på terapi precis innan och var lite darrig. Och jag hade inte så jävla mycket pengar. Då gjorde jag en borscht, en sån här rysk rödbetssoppa. Det kostar typ 7 spänn att göra. Och sen hade jag typ en halv flaska sprit. Så jag var bara så här, det här blir svinbra. Det är ändå så här, man isar spriten, man gör borsten och sen blir det fest. Och hon blev så glad när hon kom från den här terapin som hade varit ganska jobbig, att hon fick några sköna snapsar och en rödbetssoppa. Det behöver inte vara mer än så. Knäckebröd är skitgott.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Senast då, det jag eventuellt är lite bitter över mina kompisar var att jag bjöd på någonting som jag kallade för bästa bud.
Mm.
Det vill säga att jag bjöd mina bästa vänner på gästabud.
Okej, bästa bud. Åh gud vad fint.
Och det var väldigt hög ambitionsnivå. Det var för hög ambitionsnivå tror jag. För det var tre rätter och min kompis Peter skulle välja viner och bla bla bla.
Ja.
För jag tror det var där vi gick snett. Jag borde ha sänkt ribban. För jag sa så här, men vet ni vad? Allt jag begär är att ni bjuder tillbaka på ett annat bästa bud. Och det är noll.
Inte någon? Nej. Och då var det ändå dina bästa människor som kom?
Exakt, precis.
När hade du detta bästa budet? Hur länge sedan var det?
13 maj 2017.
Vet du vad? De där jävla bästa budspolarna som de kan dra till helvete. Bjuder inte dem nästa gång.
Nej, nu blir det nya.
Men här har vi också det här med förväntningar som jag pratade om förut. Jag blir ju nervös av förväntningar. Och det samma gäller middagar. Om det ska hålla på att halstras något litet havsdjur som är väldigt dyrt och man köper på ett konstigt ställe, då blir jag avstressad.
Mm.
Men om jag får stå och steka falukorv, då blir jag helt trygg.
Ja, men perfekt.
Och då är man så här... här är faktiskt ett bra middagstips. Det här gjorde jag. Jag hade här om också för ett tag sedan att jag var så här, gud, jag hade såna konstiga rester i kylskåpet för vi hade haft en 50-årsfest. Och då hade vi bjudit på en massa korv på kvällen och så hade vi massor med korv kvar och då var jag så här, men okej, nu bjuder vi på en öxnredsmiddag. Det är bara så här, tunnbrulle och pucko.
Mm.
Och alla blir så glada när de får stå och rulla ihop sina egna jävla halvkassa tunnbrullar. Det finns inga förväntningar, alla blir glada.
Mm.
Och det är billigt.
Ja, perfekt. Jag hörde dig i fina podden Life with Kids och Lina som programleder den, hon sa att ditt liv är goals och hon syftade nog mest på hur du är med barnen liksom. Dels så verkar du ha ett väldigt okomplicerat förhållande till föräldraskapet men även liksom med dina väninnor och sådär. Har du ett avundsvärt liv?
Det beror väl på vad man gillar.
Ja.
Vissa skulle kunna titta på mitt liv och tycka att det är som en jävla skräck.
Mm.
Så att det där kan man ju inte svara på. Men däremot så har jag ett liv som jag själv trivs med.
Men om vi benar upp det då lite och stannar lite vid barnen. För där känns det ju som att du blev mamma tidigt liksom. Och det känns som att du har varit ganska mån om att vara kompis med dina barn.
Oh ja.
Tror du att det är ett framgångsrecept för att få trygga ungar?
Jag vet inte om mina barn är tryggare än andras barn.
Är de inte det?
Nej, det tror jag nog inte alls att de är.
Nej.
Men jag tror att de... Men däremot så är de väldigt älskade ungar och det vet de ju.
Mm.
Men jag tror att man tvingas ju till saker också. Jag är extremt nära mina döttrar. Och vi hörs hela tiden och även om nu mina två äldsta döttrar har flyttat hemifrån så vi har ju en ständig kontakt liksom. Och käkar middagar och träffas och hörs och rings. Och, ja, det är som ett ständigt svirr för att använda detta så nu slitna ord. Men det är ju också för att jag har varit ensam med dem. För att deras pappa inte har kunnat. Och om vi hade varit två välfungerande föräldrar så tror jag inte heller att jag skulle vara lika nära mina ungar på det viset. Jag tror att det har blivit så för att jag har fått alliera mig med dem.
Mm. Om du hade haft liksom en sån stum varannan vecka tillvaro så kanske ni hade varit...
Det hade varit på ett annat sätt. Ja. Och om de hade en välfungerande pappa, han är välfungerande på vissa sätt men inte som pappa på det viset, så skulle det också se annorlunda ut. Så det är också livets jobbigare sidor som också har tvingat oss att bli så tajta. Vilket har blivit något som jag älskar och som är superfint och som är starkt och vackert på alla sätt och vis. Mina barn kallar oss ibland för en sekt och att jag är sektledaren. Och det kan man ju skratta åt, men någonstans så är det också... Jag tror ibland kanske att vi skulle må bra av att vara ifrån varandra igen.
Okej, alltså det är att ni är så tajta, är det som
ja,
är
sekt? Ja, allt berättas. Vi vet, det är verkligen, jag vet, min yngsta dotter tycker nog att det vädras lite för mycket om allting. Så hon gör sin lilla revolt på sitt vis. Och revolten i vår familj är att vara lite tyst om saker,
aha,
att inte vädra allt.
Okej.
It's okay, men vi tycker det är jättekonstigt.
Jag bara tänker på en grej så här, som vi kanske lite grann har varit inne på, men som jag ändå tycker är relevant. Hur är det med din självkänsla?
Den är nog god. Nu har vi det här. Tänk att jag aldrig riktigt... Självkänslan är...
Att du är värd att älskas även när du inte gör ett piss.
Ja, nej, men den är god. Mm. Det är den absolut. Jag skulle säga att den är stabil.
Och hur är det med självförtroendet då?
Ja, men just nu är det ganska gott också. Mm.
Jag har ju en otrolig succé förra året, rent bokmässigt.
Ja, men det var väldigt skönt, för det var en läskig bok att släppa, men det har ju gått bra. Mm. Det var väldigt skönt.
Då spelar det ändå lite roll att det går bra.
Alltså, om vi säger så här, ja, det är klart att det spelar roll. Men gud, jag låter som en helt galen människa som inte... Det är klart att det spelar roll om det går bra. Det är klart att det är bedrövligt om det går dåligt. Men sen finns det vissa böcker som är viktigare än andra. Och nu skrev jag en bok som handlar om mig och mina vänner och mina barn och min nuvarande man och min exman. Alla människor som jag älskar helt enkelt. Och om den hade tokfloppat och toksågats, Då hade det varit svintungt. Det hade varit fruktansvärt. Det hade nog varit svårt att resa sig från. Då vet jag inte riktigt vad jag... Då hade jag nog nästan kunnat få lust att göra något annat, tror jag.
Mm. När jag hör dig prata i media och även när jag läser dig som författare, liksom, så är det som att det finns massa jobbiga grejer i livet. Men de är inte... Alltså, i din värld så känns de inte så jobbiga. Förstår du vad jag menar? Att du nästan liksom... Du berättar om jobbiga grejer, men det är som att det inte är så farligt på något sätt.
Men nu tror jag att det är. För som till exempel... Ofta så berättar man ju om saker när det finns en distans. Mm. Och det är en väldig skillnad att berätta om någonting med distans och berätta om någonting när man är mitt uppe i det. Mm. Som till exempel det här med då att pappan till mina barn blev svårt sjuk. Mitt i den röran så var det ju... fasansfullt. Det var ju som att falla ner i det svartaste, djupaste, hemskaste mardrömsliknande. Alltså det var verkligen en fasa. Mm. Just då skulle jag inte kunnat svara vettigt på en enda fråga om hur saker och ting är. Så det är därför också det tagit en lång tid för mig att prata om det överhuvudtaget. Jag har inte gjort det. Och jag har inte skrivit om det heller, för att jag har varit tvungen att låta tiden gå och se vad det är för någonting som är.
När det då är processat så känns det som att så här, ja, visst, du skriver liksom att du gråter varje dag eller vad det nu kan vara, liksom, eller att du vakar vid sängen och inte vet om han ska överleva och så vidare. Men det känns inte som att du, jag vet inte, det kanske har med din positiva grundsyn på livet att göra.
Kan
du
det
ha
med, tror jag, ja. Är övertygad om det. Mm. Jag tror, jag är ju född sån. Mm. Det, så är det bara. Och jag tror att när saker och ting inte är akut längre, så kan man säga, för när det är akut, då är det akut, då är det någonting annat. Men när saker och ting inte är akut längre, Agi då, som han heter, min exman, han har överlevt. Han har fått skador, men han har överlevt. Och han är här. Mm. Jag kan klämma på honom, jag kan krama på honom, vi kan skratta ihop, vi kan göra saker. Ingenting är som vanligt. Allt är förändrat. Men han är här. Och jag tror att jag har... förmågan, och det här är ju en sån jävla tur, det här är ju bara gratis tur. Jag har förmågan att se det som är ljust. Jag riktar blicken mot ljuset hela tiden. Mm. Det kan vara tvärmörkt på ena sidan, men om det lyser så tittar jag ditåt. Mm. Och går ditåt och tar med mig de jag har med mig omkring mig ditåt.
Mm. Men vad händer med mörkret då? Alltså, försvinner det då?
Nej, det finns där, men det äter inte upp mig.
Kommer det komma ikapp dig om du inte riktigt dealar med det, eller?
Fast jag tror att man kan ju deala med saker. Vem var det som sa det här? Jo, det var en terapeut som sa det. För jag har ju fått gått och prata med människor som, om liksom det här med att leva med människor som är hjärnskadade och hur man ska gå vidare och sådana saker. Så, och det här, och jag tror att då var det en terapeut som sa till mig så här att, men vet du vad, Emma? Sen ibland är det också så här att livet händer oss. Mm. Det drabbar oss och det händer hemska saker. Och ibland så får man nog kanske bara vara så här att ja, det här hände mig och det var så det var. Och det får jag bära med mig, men nu går vi framåt. Mm. Och jag tror att det är så det är för mig. Jag bär med mig det där och det finns vissa dörrar. När jag öppnar dem så är det fruktansvärt bråddjup där under. Som till exempel det här, och då, det kretsar ju kring framförallt då min exman, att han var så ung när han blev sjuk, att han blev berövad så mycket, att mina barn blev av med sin pappa. Och om jag går in i det, så är det klart att det blir jävligt tungt. Och ibland så måste man gå in där och titta på det och liksom vara så här, ja, men okej, det här hände. Men sen går jag ut igen.
Mm. Men känner du, liksom, har dina barn liksom fått processa det ordentligt? Alltså gör ni det hela tiden? Är det,
alltså, det här, ja, men om vi säger så här, det här kan vi prata om hela tiden. Alltså, mm. Det här är ju som deras. Alltså, de har ju haft en uppväxt som... Det här med att deras pappa blev svårt sjuk har ju präglat dem. Men de är tre olika människor, det har präglat dem på helt olika sätt. Och jag... De dealar med det på olika sätt. Och vi tar det eftersom det kommer. Så skulle man väl kunna säga. Men jag tror att vi också är... Jag tror att vi kan ha ett behov att prata om det, bara jag och mina tjejer till exempel, på ett sätt som är mer... vad ska man använda för ord för att det inte ska liksom... Vi kan ju garva åt det för att vi vet hur hemskt det kan vara också. Det är som att vi behöver kunna garva åt det. Vi kan behöva... gå in i det. Det är inte så ofta vi sitter och gråter över det. Men jag tror att vi har ett större behov av att mötas kring det. Det är lite som att, ja, men som alla människor som har varit med om liknande traumatiska saker, det är skönt att träffa andra som vet precis vad det handlar om. Mm. Och som vet precis... Sen tror jag det är så att både jag och mina barn och Agi, vi är alla på samma sätt. För Agi, som är den som blir sjuk, han är likadan han också. Jag tror att vi väljer ljuset allihopa. Mm. Och det behöver inte betyda att man förringar det mörka eller att man försöker tränga undan det mörka. För det känner jag nog inte att vi gör. Jag tror bara att det är så att vi inte är lagda åt att sjunka ner i det.
Om din bok hade varit svartare, tror jag att den hade nått en mindre publik då?
Ja, eller en större. Det vet man inte.
Nej.
Jag kände ju att när jag skrev den här boken så visste jag att jag ville prata om min exmans sjukdom, för att den förändrade hela mitt liv. Men att jag ville ha den som... Det finns någonting som är så fint som säger att för att komma upp så måste du nå botten. Och när du har nått botten så kan du skjuta ifrån. Liksom. Och jag ser alltid den här bassängen framför mig. Hur man sjunker och sjunker och man försöker komma upp till ytan, men man kommer liksom inte riktigt upp till ytan förrän man når botten, och så känner man där, nu kan det inte bli värre. Nu kan jag skjuta ifrån.
Mm.
Och jag tror att det var det jag ville göra med den här boken. Att jag ville vara med... Jag ville att läsarna skulle vara med när man skjuter ifrån.
Mm.
När det värsta är över. Man har klarat sig, man har överlevt och nu skjuter vi ifrån.
Mm. Fint ju. Ja.
Jag ville också... Det är så många gånger när man skriver utifrån sig själv och sina människor man har omkring sig, att det oftast är ganska mörkt och bedrövligt. Och att det är... Och det gillar vi att läsa, vi människor. För att det är ju ett sätt att hantera vårt eget mörker. Men jag längtade efter att skriva en bok som var på riktigt, som handlade om de här människorna där alla har sina egna namn, men att det är ljust, att det är en hyllning till vänskapen och kärleken och framför allt vännerna, tror jag.
Mm. Går du fortfarande i terapi?
Nej.
Det känns lite grann som att du kanske har byggt bort ditt behov med tanke på att du ventilerar, verkar som oavbrutet. Mm. Med
ja, men det gör jag nog. Jag ventilerar oavbrutet och mina vänner ventilerar sitt. Alltså, vi är som en ständig gruppterapi hela tiden. Och för mig är det ju ett sätt att så fort något dyker upp så, ja, men då har man ju alltid någon att vädra det med.
Mm.
Vi som är frilansare, jag tränar ju ingenting. Jag tycker det är skittråkigt att träna, men jag promenerar varje dag. Mm. Och jag promenerar minst en timme. Och då gör jag det alltid tillsammans med någon. Och så då gör ju också att man kan vädra minsta lilla detalj, för att man alltid är... Det är någonting när man ständigt är i rörelse med vänner. Då, det är ju som när man är familj. Då kan man plötsligt säga, men vet du vad, när jag lyfter på det lilla locket i morse, du vet, gnisslade det lite. Kolla här. Och det är någonting, jag älskar ju när man har relationer där man kan prata om lock som gnisslar.
Mm.
Men när man träffas bara en gång i halvåret, då kan man ju inte börja snacka om det jävla locket. Då måste man ju först prata om, ja, det började ju i höstas, det var lite krångligt på jobbet. Och liksom så måste man dra hela de här... Nej, jag är ju en detaljtyp alltså.
Med tanke på hur mycket du umgås och hur mycket du har jobbat med relationer och sådär, så tänker jag ju att du är väl lite av en relationsexpert.
Eller så här, jag är väldigt relationserfaren, så skulle man kunna säga.
Mm. Det är bra.
Med på det viset. Och då skulle jag nog säga så här, inte för att jag själv är så jävla utlevande och gör så mycket i relationer, men för att jag har så många människor omkring mig som lever i såna extremt olika typer av relationer. Mm. Så att det är som att jag är fylld med andra människors erfarenheter, så skulle man kunna säga.
Känner du någon swinger?
Ja, det gör jag.
Mm, det är klart det gör. Men då undrar jag så här, tror du i grunden på tvåsamhet?
Jag är ju en tvåsam människa. Jag är inte en swinger. Mm. Utan jag är ju... Men jag tror på tvåsamhet, fast tvåsamheten kanske byts ut lite då och då.
Mm. Okay.
Jag tror kanske... eller jag... Ja, vad ska jag med? För min egen del... Jag tror på tvåsamhet. Men sen vet jag ju att saker och ting tar slut, att man förändras. Och sen så kanske man är ensam och så hittar man en ny människa att vara med. Och, för jag tycker inte det är sorgligt.
Okay.
Att, jag vet att som nu när du är ju också en skild människa.
Mm.
Att när man har människor omkring sig som ska skilja sig, att det många gånger ibland pratas om så här, åh, det är en skam att skiljas, och hur oj, hur jag bryter den här familjen, åh, det är så hemskt alltihopa. Och den klagosången kan inte jag hänga med på, aldrig. Alltså, det är fruktansvärt att skiljas. Det är fruktansvärt att separera från den här människan som man älskar, och barn och alltihopa. Den saken är jag fullkomligt klar med. Men att det skulle vara en skam, den grejen fattar jag inte. Alltså.
Ja,
hur kan det vara en skam att ha levt länge tillsammans, ha haft det fint, uppfostrat ungar tillsammans, och sen så är man nya människor och man funkar inte ihop längre, och att man då tar ett beslut att vi får försöka och hitta vår lycka på annat håll?
Ja, men det skamliga skulle väl vara i sådana fall att man har misslyckats. För det kan ju vara jättejobbigt.
Men är det ett misslyckande att ha hållit ihop länge och sen skilja sig?
Ja, det vet jag inte.
Jag tycker inte det. Ja. Jag tycker snarare att det är vilken jävla grej att man har hållit ihop länge och fått fina ungar ihop. Och har man tur så kan man ju skilja sig och faktiskt behålla den här andra människan som en vän, om det inte har skitit sig totalt.
Mm. Men det känns som om kidsen idag, i alla fall kanske under 10-talet, alltså att de verkar ha en mycket mer flytande syn på relationer och sexualitet och sådär. Vad tror du om framtiden här? Jag menar, vi har ju båda liksom är föräldrar och så här. Alltså, kommer äktenskapet och tvåsamheten att överleva liksom?
Jag tror att romantiker är vi ju. Jag tror att alltså romantiken och att vilja gifta sig och att vilja vara tillsammans med en enda människa och att den inte ska ligga med andra och sånt där, det tror jag överlever.
Mm.
Men sen så tycker jag att det är spännande att saker och ting luckras upp. Det jag däremot tror kommer luckras upp är den här kärnfamiljen. Den kommer nog luckras upp mer och mer. Den är ju redan uppluckrad. Men att det inte, förhoppningsvis så kanske det inte blir att folk ser det som ett nederlag om man skaffar barn med en människa och sen skiljer sig och träffar en ny kärlek. Och allting som blir öppnare är väl egentligen bättre.
Mm.
Att man får välja. Nej, men jag vill leva polygamt, eller jag vill leva med dit och jag vill leva med hit, och jag är par, jag är tvåsam, jag vill leva på det viset. Jag tror att vi människor är svaniga, det är ju så.
Mm. Om vi går tillbaka till ditt skrivande, så tänker jag, utifrån sett så ser det ut som att du är väldigt väldigt produktiv. Håller du med om det?
Ja, men jo, men jag är snabb.
Ja. Mm. Hur ser din process ut? Kan vi prata lite om det?
Jo, med att skriva böcker?
Ja.
Ja, men då kan vi ta den här boken. Jag håller på att skriva en ny bok nu. Vi kan ta den som ett exempel.
Mm.
Då har jag ju haft ett halvår där jag tycker att jag inte har jobbat någonting, men där jag egentligen har samlat ihop mig till den här historien. Jag har intervjuat en massa människor som jag vet skulle kunna hjälpa mig på traven. Jag har varit på platser där jag vet att jag skulle bli inspirerad. Jag har fantiserat, jag har dagdrömt, jag har kollat på massa filmer, jag har lyssnat på musik. Och plötsligt så börjar en historia att dyka upp.
Okay.
Och oftast brukar det ju börja med någonting, och för min del så börjar det nu med att min nya man är ju till hälften fransman.
Mm.
Och vi var nere hos hans morbror som bor i ett gammalt kloster i Provence.
Gayparadis.
I ett gayparadis. Mm. Alltså, du hör ju själv. Så den här morbrorn flyttade dit på 80-talet med sin livskamrat. Och det här var lite som ett fuck-off till alla. Att de köpte det här klostret och inredde det bara i leopard, kristallkronor. De byggde sin egen teater. Alltså, det är makalöst ställe. Mm. Galet. Sen har det sakta chanserat, och de har blivit gamla män. Och det hänger damm mellan kristallkronorna och katten har rivit på de här design 80-talsmöblerna i zebratyg. Och det gör det hela nästan ännu mer magiskt. Så det började med den platsen.
Okej. Okay.
Och utifrån den platsen så har hela den här historien kommit.
Så, och Per, idén som du hade för ett par år sedan, den är död?
Nej.
Nej.
Den har nu kopplats ihop med detta.
Mm, jag fattar.
Så under ett halvår då så håller jag på med det här och fyller på och fantiserar. Och håller. Det är en ljuvlig plats att vara på. Det är fantastiskt roligt. Jag älskar det.
Hur långt har du kommit då?
Ja, och nu har jag ju börjat skriva. Mm. Och nu är jag nästan klar med en första genomskrivning av boken.
Ja, oh, wow.
Men sen vet man att det är många vänder fram och tillbaka, men... Och jag är ju en målkåt människa. Så fort jag börjar ana ett mål så vill jag dit snabbt som fan. Så nu börjar jag skriva lite slarvigt och inte riktigt fokuserad, för nu vill jag till mål för jag är för nära. Men då vet jag att det är bara att skriva på. Jag får fylla på sen. Det kommer bli bra till slut. Mm.
Men det här är en regelrätt roman igen då?
Detta är en regelrätt roman. Mm.
Men, och den är, nu börjar du på ny kula. Det är liksom inte gädd...
Nej, inga rosengäddor. Och jag tror också att... Den här Resten av allt i vårt som jag skrev, som handlade om mig, den behövde jag göra som någon sorts nystart för mig som författare, för jag kände att jag hade fastnat på något plats och det var en härlig plats att vara på, men det var som om jag saknade någonting, mig själv på något vis.
Okay. Mm.
Och sen när jag har fått gegga och grotta i mig själv så längtade jag bort igen och få gegga och grotta i fantasin bara.
Så det här halvåret när du inte utifrån sett gjorde någonting, när var det?
Det var nu i höstas.
Okej. Okay. Så efter nyår någonstans så satte du ner?
Yes. Ja, men det är det som är grejen. Jag är ganska snabb. När jag väl sätter mig så går det fort. Alltså. Mm. Men sen vet jag ju också att skriva igenom en roman en första gång, det är en sak. Men sen så kommer ju både förläggare och redaktörer, och man får lägga till och dra bort och hålla på. Så att sen så är det ett par 3-4 månaders jobb till. Men sen är det färdigt.
När har förläggaren fått se något?
Hon har fått läsa 50 första sidorna fick hon läsa. Okay. Så gör jag alltid. Jag låter henne läsa de 50 första sidorna. Mm. Och tycker hon att det svänger och hon vet hela historien och tycker det känns bra, då kör jag.
Mm. Oh, nice. Har du andra människor som är viktiga för ditt liksom, skrivande?
Som läser och tycker och tänker, menar du, eller överhuvudtaget?
Ja, till exempel.
Ja, men nu är det ju faktiskt så att min nya man då, Patrik som han heter, han är ju en jävel på att läsa och tycka och tänka. Mm. Han jobbar ju med dokumentär i vanliga fall, men han har ett perspektivseende som inte jag har, och han har en dramaturgisk blick som jag inte riktigt har. Och när jag skrev den här Resten av allt i vårt, som ju faktiskt är en dokumentär fast i bokform kan man ju säga, så var det fantastiskt att ha honom i min sida, för han sa en sån himla klok sak som jag höll mig till där. Och det var det att om man gör dokumentär till exempel, då kan man filma, 100 timmar. Och det är sanningen. Så fort man har gjort ett klipp så är det inte sant längre.
Mm.
Men sen kan man göra 1000 klipp för att komma närmare sanningen. Och det var en sån otroligt skön sak att hålla i.
Du har ju dessutom fått ur i en tv-serie.
Ja.
Vill du berätta om den?
Det gör jag gärna. Jag har hållit på med den i många år. Och jag har gjort den tillsammans med Denise Karaboda som jag gjorde den här radiogrejen med.
Just det.
Och nu så har vi då jobbat med den här i 5 år ungefär. Och det började med att jag visste att de ville ha historier om kvinnor på SVT. Och så kände jag att men är det något jag kan så är det faktiskt det.
Mm.
Och jag hade egentligen bara ett foto framför mig som jag tänkte på. Och det var ett foto från när jag var på språkresa på 80-talet. För då var det nämligen så att det var 2 stycken tjejer som skulle åka på den här språkresan tillsammans. Och bara en vecka innan språkresan blev av så fick den ena tjejen en kille och han följde med. Så på den här jävla språkresan, var man än tittade, då satt den här tjejen och killen och hånglade. Och sen några meter bort satt den här andra tjejen åt godis ensam. Och det där har jag burit med mig ända sedan 1985.
Ja.
Och jag tog en bild på dem, ett foto, där de ena ligger och hånglar som i något litet hångelhög på en bänk. Och hon sitter längst ut och stirrar i fjärran på den andra sidan.
Mm.
Och då kände jag bara att här är någonting som jag vill berätta.
Mm.
Och sen så blev det här en historia då som jag och Denise tillsammans har skrivit, som handlar om 3 generationer kvinnor i 1985- i en liten by som heter Braxinge, som påminner väldigt mycket om Öxnered. De har mentalsjukhus, de har porrtryckeri, och det här är innan Palme är skjuten och när fortfarande folkhemmet fungerar, men det darrar.
Mm.
Så att, och det är en historia om 3 generationer kvinnor och deras längtan efter närhet.
Och du är då medförfattare?
Ja, så Denise och jag är ju skapare av serien. Mm. Och sen så Och det här är ju så snurrigt, för jag, alltså att skriva manus och skriva böcker är ju helt olika saker. Jag är ju en väldigt blommig författare, och när man ska skriva manus kan man inte hålla på att blomma. Så, så vi har ju gjort hela storyline, vi har gjort hela storyn, och sen så har Denise och några andra skrivit manus.
Okej. Okay. Och den här kommer snart.
Den kommer till hösten 2020.
All right, har du varit med på inspelning och sånt?
Ja, det har jag varit. Och den spelas ju in i Falköping i Västergötland. Och det är ju väldigt speciellt när man har jobbat med något så länge och det äntligen blir någonting. Det är magiskt, det är magi.
Blir det så... alltså, jag kan tänka mig att om du har haft den här i ditt huvud och sen så kommer du till Falköping och så... alltså, ja. Motsvarar det dina förväntningar?
Ja, men det är det här som är häftigt med, till skillnad från bok, där man jobbar ju så ensam. Det är liksom, det är jag och min förläggare och min redaktör, det är vi liksom.
Men tapeten ser exakt ut som du ville ha den.
Precis, ja. Men när det blir tv, då är det något helt annat. Och jag kommer ihåg från när jag gjorde Linas kvällsbok, som var en roman som jag skrev som sen blev film.
Just det.
Att jag först var så här, nej men oj, det blev inte alls riktigt som jag hade tänkt mig. Men sen när jag väl hade svalt det så var jag så här, nej, för det blev bättre. Mm. Men det här, nu har inte jag sett allt än, men än så länge ser det så jävla fint ut.
Ja,
det ser faktiskt helt makalöst ut, och det är liksom, men det är också tacksamt. Det är ju en liten byhåla och en språkresa till Hastings 1985. Mm. Och det handlar om en Lena som är 15 år som ska åka på språkresa, hennes unga mamma Åsa som är 30 år och inte har legat på 15 år, och hennes mamma Barbro som väl är i 55-6 års åldern och som inte har legat på många, många år hon heller. Så det är som att vi har tre stycken oskulder som ska ge sig ut i kärlekslivet.
Okej, okay. Ja, men det låter jättespännande. Och den här skrev ju du från början, tror jag, på Speck, va? Alltså det fanns ingen beställning, eller?
Nej, det fanns ingen beställning.
Nej. Har du flera sådana skrivprojekt som...
Jag jobbar egentligen aldrig på Speck. Så jag går och säger, för jag har inte haft råd med det, helt enkelt. Så att jag kan gå och säga att det här skulle jag vilja göra, men jag måste ha pröjs.
Mm. Men har du många projekt som aldrig har sett dagens ljus? Har du så här
skrivit, ja, men jag har några filmmanus som aldrig har sett dagens ljus. Men sen så är det nog inte så mycket. Jag är ju väldigt... det här brukar mina barn vara så här, men gud, är det inte tråkigt att alltid när du gör saker så gör du saker och fakturerar, och att det alltid är ett jobb för dig? Men jag har faktiskt varit tvungen att försörja mig sedan jag var 16, så jag är en sån jävla worker alltså. Jag gör inget på speck och jag fakturerar alltid för allt. Och jag älskar att jobba, men det är ett jobb.
Innan vi började spela in så visade jag mitt lilla musikrum här intill, och det är... alltså jag kan förlora mig i timmar där inne bara.
Mm.
Och det är så jävla härligt att ha en sån... en outlet som inte behöver leda till någonting.
Mm.
Har du något sånt?
Nej, men jag har inte inom min kreativa värld.
Det är inte, du knipplar inte eller...
Nej, jag äter middagar. Alltså på riktigt, jag tror att min tankning... för det där är liksom en tankning kan man säga.
Exakt.
Där man tankar den energin. Och förut så när jag var yngre så var det ju att skriva och teckna som var min tankning.
Mm.
Men nu är det nog att träffa människor och umgås i svirret som är min tankning.
Mm.
Och titta på film.
Vad kollar du på för film?
Allt.
Serier också?
Ja, serier också. Men jag är ju en bioälskare, alltså jag går ju på bio.
Okej. Okay. En borttappad följdfråga på resten av Allt är vårt. Varför tror du människor relaterade så hårt till den? För de flesta har ju liksom verkligen inte upplevt det som du har upplevt. Nästan
det här,
ingen.
Ja, det som är så himla häftigt med historier är att man läser om ju utifrån sig själv. Och så mycket respons som jag har fått från den här boken har jag aldrig fått. Och det roliga är att alla läser den på olika sätt.
Mm.
Många skriver så här, och gud, det här handlar ju om vänskap. Det handlar om att förlora en vän. Oj, vad spännande, gör det. Oj, den här handlar ju om att vara mamma. Den här handlar om kärlek. Den här handlar om... så jag tror att man kan fylla i sitt eget i den här boken.
Min läsning är, den handlar om skuld.
Ja.
Mm.
Det gör den ju också, väldigt mycket. Så jag tror att det är det. Jag tror att det är det. Jag tror att den kan tilltala det som man kanske behöver läsa om just för stunden.
Själva ordinarie intervjufrågor är slut nu. Men jag har ju ett nytt succémoment som heter Frågor du inte har fått förut.
All right.
Så nu öppnar vi den asken.
Ja, upp med
och ser vad som kommer ut. Vilken är den yngsta artist du tycker är genuint bra?
Oh shit, det här är så, det är så avslöjande. Jag lyssnar bara på samma skit hela tiden. En någon ny ung artist som jag tycker är riktigt bra.
Ja, eller den yngsta artisten du tycker är
jättebra. Jag lyssnade
bra
på The Pinks häromdagen. De är ju jävligt gamla nu.
Ja.
Eller heter de The Pinks?
Ja, jo.
Ja, de på 80-talet. De var ju typ 11 år. Jag var lite brusad när jag lyssnade på dem. Tyckte de var fantastiskt bra. Men jag misstänker att du menar någon som är lite het just nu.
Ja, kanske. Vad hette Pinks hit?
Bara? Ja, men hette... Na-na-na-na och jag... Vänta lite nu.
Helena.
Helena och jag, ja. Fy fasen, vilken jävla låt alltså. De var jättesmå de där killarna. De har inte kommit i målbrottet än. Mina barn spelar ju upp en massa olika. Och så tänker jag så här, jag ska komma ihåg vad de heter. Och sen så sätter jag på någon gammal platta med någon gammal jazzgubbe. Nej, jag skulle säga det är The Pinks alltså, ja. Helena och jag, ja. Det är den yngsta jag vet som är bra.
För nu har vi flytet. Nu är det som det ska.
Vad känner du för militärer?
Hur jag känner för militärer? Ja, men alltså, nu lever vi i en värld där militärer behövs. Så är det ju bara. Och så länge de är på den goda sidan så är det ju bra.
Vad är det finaste du har drejat?
Jag har faktiskt drejat en del. Min mamma var ju bildlärare. Så när jag var liten, och även nu med mina barn, så har hon har ju drejskivor som hon släpar ut i trädgården och så drejar man. Så jag skulle kanske inte säga att jag har drejat såna fina saker, men jag har ju drejat några små koppar här och var. De är skeva och lytta och halta, men det är mina koppar.
Ja, och de är i bruk.
Absolut inte, men de står antagligen hemma hos min mamma och pappa på någon sorts prishylla där alla mina fantastiska skapelser står.
Okay.
Bland annat små ganska risigt drejade koppar.
Fint. Och där stänger vi succémomentet, frågor du inte har fått förut.
Jag tackar så mycket.
Vad vet du om din framtid?
Absolut ingenting förstås. Man kan ju omöjligt veta ett jävla skit om sin framtid.
Men har du någon aning?
Om vi säger så här, med tanke på hur hela livet har ställts på ända och hela världen har ställts på ända de här senaste veckorna, så är det ju väldigt svårt att säga om framtiden. Men om man säger så här, om det går som det borde gå, så blir det väl en sommar. Det kommer en bok. Det kommer middagar.
Det blir svir.
Det blir svir.
Och jag tänker mig att du är ju i rätt bransch för människor som installerar sig. De borde väl läsa?
Ja, men tyvärr så går de ju inte till bokhandlarna.
Nej.
Så att jag skulle säga att... Men om vi säger så här... I denna liksom värld just nu av hopplöshet på, när det gäller arbete, så är författare... Alltså jag har inget att klaga på.
Nej, bra där. Vill du rekommendera något?
Ring en vän.
Har du haft det bra här idag hos mig?
Jag har haft det jättefint hos dig. Jag känner bara så att jag kan alltid bli frustrerad i den här formen av situationen. För jag vill ju, det finns en massa saker jag vill veta som du har berättat. Att du, som du har liksom så här pitchat ut, men som jag inte har kunnat haka fast på. För att jag, det ska jag ju inte göra just nu.
Vi får ta det över en middag.
När du tar din nya, ditt bästa bud.
Då är du självskriven där.
Jag lovar att bjuda tillbaka.
Stort tack för att du kom hit.
Tack själv.
Ja, och blev du sugen på Emmas kommande bok kan jag avslöja att den går under arbetsnamnet Schömappell Agneta och kommer ut 2021. Och tv-serien som vi pratade om heter Sommaren 85 och kommer till hösten på SVT. För att följa Emma i sociala medier föreslår jag att du en gång för alla gör slag i saken och följer Värvet där på Instagram till exempel, där vi heter @varvet. Där länkas givetvis till Emma om du till exempel kollar in hennes uppvärvning. Nästa vecka hör du det här i Värvet bland annat.
Vi brukar ju säga att klassresan börjar i klassrummet.
Nyamko Sabuni är nästa gäst. Mattias Nordgren klipper och står i. Jag heter Kristoffer Triumf. Acast ger ut Värvet. Tack för idag. Hej.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.